الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Välkomna till ännu ett avsnitt med Islampodden med mig Karim, min broder Musa och vår kära gäst, Sheikh Dr. Abdullah Suidi. Välkommen.
Tack så mycket.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Vi har ett litet specialavsnitt idag med tanke på att det är val nu i dagarna i Sverige. Och många frågar, undrar, inte bara kring valet men även kring vad det innebär faktiskt att vara muslim i Sverige idag. I och med att muslimer är på tapeten, det går inte en dag utan att, att det talas om muslimer i media. I skola, sociala medier, och det är sällan positiva grejer. Och vi ombes ofta att ändra på oss, anpassa oss, assimilera oss, integrera oss. Det är massa saker som man ber oss göra hela tiden. Och framförallt det här med att bli svenskar, följa svenska värderingar. Mm. Så det är väl kanske där lite man ska börja. Vad är ens svenska värderingar? Vad är det vi ska följa? Måste man följa vissa saker? Och vad är det i sådana fall man ska följa? Vad är svenskt egentligen?
Tack så mycket för att jag kommer. Bismillah och salatu och salam ala rasulillah. Det är som du säger, det är verkligen på tapeten nu. Det pratas om det sedan lång tid tillbaka. Ännu mer nu när det är valår. Att man liksom höjer retoriken lite när man pratar om att man ska anpassa efter svenska värderingar och så vidare. Och jag tycker jag är ganska svårt egentligen när man pratar om värderingar och tillskriver det till någonting så kollektivt som ett helt land. Mm. Om man skulle prata om en individ till exempel. Jag som individ, eller du som individ, eller någon annan som individ. Och prata om vilka värderingar har man, eller vilken livssyn har man. Så en människas värderingar och livssyn ändras ju många gånger under ens liv. Man kan se på saker och ting på livet, man mognar, man får in information, man kanske korrigerar sina värderingar eller får lite bättre värderingar eller liknande. Och det här är med en individ. Mm. Så man ska prata om vad är värderingarna för folk som bor i ett speciellt område till exempel. Då är det ännu svårare. För nu tillskriver man värderingar till ett kollektiv. Så man skulle prata om till exempel ett nybyggt område som är här. Det har flyttat in 5000 personer. Så säger man, vad är deras värderingar? Det är svårt, de är individer. Folk har olika värderingar, folk har olika livssyn. Folk ser på saker och ting på olika sätt. Bland de som flyttar in i ett område, det kan vara kristna, det kan vara ateister, det kan vara agnostiker, det kan vara socialister, det kan vara kommunister, det kan vara främlingsfientliga och så vidare. Folk har olika värderingar. Om man ska då tillskriva det till ett helt land som har en lång historia och säger det här är svenska värderingar, som att det är någonting statiskt som har funnits i Sverige under en längre tid i ett land där det bor 10 miljoner invånare, det är ju ännu svårare. Alltså säga så här, det här är svenska värderingar, när det egentligen går tillbaka till en massa olika individer. Men det jag tänkte göra är att man kan gå tillbaka lite och titta på hur svenska värderingar har skilt sig ganska mycket genom tiderna och sen lite hur det ser ut idag. Mm. Så Sverige har ungefär en 10 000 år lång historia, men det är när man börjar prata mer om svenska historien, det är under vikingatiden. Och på den tiden så var stor del av befolkningen slavar. Man bodde i små samhällen och man expanderade och kom till andra länder där man bedrev handel eller man var rövare och man attackerade andra ställen. Man tillskrevs till asatro, man trodde på flera olika gudar. Det var några värderingar som hade på den tiden. Sen förkristnade Sverige och blev ett kristet land och då var de katoliker under en lång tid. Och det är en viss form av kristendom som man följde under den tiden. Stor del av befolkningen var väldigt, väldigt fattiga, bodde ute på landet. Det fanns en liten elit med kungen och adeln som styrde stor del av befolkningen. Och det här fortsatte under en stor del av Sveriges historia. Även sen när Gustav Vasa gjorde landet till ett protestantiskt land, så var Sverige ett ganska starkt protestantiskt land.
När var det här ungefär? Alltså,
Gustav Vasa kom till makten under 1500-talet. Och det var då reformationen blev av. Och då gjorde han om landet till ett protestantiskt, lutheranskt land.
Man pratar väl om moderna Sverige? Typ,
moderna Sverige kom från 1500-talet. Ja. Och då det blev det protestantiska Sverige. Och då, det som var ganska speciellt med Sverige var att det var ett förhållandevis homogent land. Inte helt homogent, men förhållandevis homogent. Det fanns samer, det fanns vissa som andra folkgrupper, men de flesta var svenskar. Och alla i landet skulle vara lutheranskt kristna. Det var väldigt viktigt. Katoliker fick inte komma in i landet. Judar fick inte komma in i landet. Muslimer fick inte komma in i landet. Utan det var alla ska ha en och samma tro. Och inte bara att man var noga med vilka som fick komma in i landet och inte komma in i landet. Utan man skulle även testa befolkningen vilken tro de hade. Så man hade det så kallat för husförhör. Från 1600-talet fram till slutet av 1800-talet i Sverige. Där prästen i byn går hem till familjer och förhör dem hur de har förstått den lutheranska, kristna, protestantiska tron. Och det här är liksom det som gäller. Så det byggde upp en ganska stark känsla i Sverige utav konsensustänk som man kan se senare i Sverige. Att det är så här, alla ska tycka samma. Man bryr sig, man ger sig in i vad folk tycker även där hemma i sin privata sfär. Och det ska vara rätt liksom.
Det är i kontrast till andra delar, till exempel i muslimska världen då, där många religioner levde sida vid sida.
Absolut. Även i USA. USA var ju ett land utav invandrare. De hade en ursprungsbefolkning som man gjorde av sig med ganska snabbt. Men det var framförallt invandrare som tillhörde olika kyrkor, som tillhörde olika samfund och så vidare. Så det var en helt annan form av pluralism i landet redan från början. Medan i Sverige så har det varit, var liksom, det här är det man ska tro på. Religionsfrihet kom ganska sent i Sverige. Liksom när judar fick flytta in i Sverige till en början fick de bara bo på speciella platser. Det var väldigt strikt. Liksom. Man ska vara på ett speciellt sätt. Först var det, kom man som jude till Sverige eller kom man som muslim, då skulle man kristna, då skulle man döpas i Sverige. Liksom. Ja. Medan som du säger, i Bagdad på 1000-talet så bodde det 40 000 judar ungefär. De hade sina egna syn. I Sverige idag bor det 20 000 judar. De hade sina egna synagoger, de hade sina yeshivot, alltså deras skolor som de studerade i. Och det var lite så här, live and let live, till en viss del. Det var inte kanske helt liksom, idealiskt alltid. Men det var någorlunda. Folk hade sina kyrkor, folk hade sina synagoger, folk hade sina moskéer. Det fanns olika muslimska samfund också. Och så vidare. Men i Sverige, det var liksom, ja, det här är det som gäller om man så säger. Men det som hände under, går in på 1800-talet, var att folk började flytta ut från byarna mer och mer in till städerna med industrialiseringen. Och då bildas det olika samhällsskikt i Sverige. Man har dels adeln, eliten med monarkin som är liksom högst upp. Men sen blev det en större och större borgarklass också. Det är läkare, det är lärare, det är ingenjörer och köpmän och så vidare. De vill börja kunna få mer rättigheter. Och sen har man en väldigt stor arbetarklass som jobbar i fabriker och som jobbar inne i städer som hade det väldigt tufft, en fattig underklass. Det som skedde nu är att folk som tidigare bodde i byarna hade sin lokala präst som hade koll på en, vad man trodde, testade en, flyttade nu in i stora städer där man inte längre har den här anslutningen. Så många tappar sin religiösa tro när de flyttar in i städerna och tillskriver sig istället ideologier. Så man ser överklassen, de brukar ofta tillskriva konservatismen. Och de var oftast allierade med kyrkan, de vill ha kvar det konservativa, det gamla, traditionerna och så vidare. Borgarklassen, läkarna, ingenjörerna, affärsmännen och så vidare, de var oftast liberaler. De ville ha mer friheter, de ville kunna ha mer inflytande och även mer religionsfrihet, att de inte ska vara tvungna att liksom följa den svenska kyrkan. Men arbetarklassen, de såg i stort sett eliten och deras allians med kyrkan som en form utav förtryck. Arbetarklassen blir större och större i Sverige under 1800-talet och då börjar socialismen komma in i landet. Antingen liksom kommunister och marxister som var revolutionära som ville störta hela makten i landet, eller socialdemokrater som vill genom reformer ändra systemet i Sverige. De här var samtidigt oftast sekulära. Det var till den graden att många av dem var ateister och antireligiösa också. Man hade pamfletter på slutet av 1800-talet som hette Lucifer, där man sa Lucifers 10 budord. Den första var att du ska icke ha andra gudar vid min sida. Ljusbringaren, det vill säga Lucifer. Så det var nästan ett satanistiskt sätt att kunna se på världen och så. Inte kanske som satanister idag att gå runt med svarta kläder och hålla på med olika offringar och så vidare. Men man såg på Satan, man såg på Lucifer, djävulen, som en rebellisk, rebellisk individ eller varelse, eller en symbol kanske mer, som var emot makten, som var emot då Gud och makten. Och då såg man upp till det här. Och det här var en stor del av befolkningen var just arbetarklassen.
Det här är slutet på 1800-talet.
Det här är slutet av 1800-talet, det är då socialdemokratiska partiet bildas. Man kommer bort från liksom, konsensustänken med lutheranska tron till att man börjar dra sig mot de här ideologierna. Och sen på 1900-talet, då börjar man med allmän rösträtt i Sverige. Så 1920-talet får även kvinnor rösta i Sverige. Och när det blir allmän rösträtt och största delen av befolkningen är arbetarklassen, då kommer även de att rösta så det är de som röstar fram regeringen. Mm. Vilket gjorde att det socialdemokratiska partiet blev det regerande partiet i Sverige under i princip från 1920 fram till 2000-talet. Det var ibland vissa högerregeringar, men i största delen så var det de som dominerade hela svenska politiken och även den svenska livssynen. Alltså de kunde få över 50% i valen förr i tiden. Så de dominerade regeringen och riksdagen, de kom in på tjänstemannanivåer, de påverkade utbildningssystemet, de påverkade reformer som ska ske i landet och så vidare.
Radio, tv, allt
radio,
det här
tv, av dem historiskt. Jättemånga olika saker, så var det de som verkligen influerade hur det svenska tänket blev. Och då gick man från att man var ett ganska religiöst kristet land en gång i tiden till ett av de mest sekulära länderna i hela världen. Det som socialdemokraterna kopplades till i början, som man kanske inte vill prata om så mycket idag, det var att man även var rasister på den tiden. Man la väldigt mycket vikt vid den svenska folkstammen, den svenska rasen som man hade. Och det var det socialdemokratiska partiet som var med och grundade statens rasbiologiska institut i Uppsala, där man gjorde undersökningar på 100,000 människor i Sverige baserat på deras ras, hur stora näsor de hade, hur långa de var och så vidare. Och man klassificerade människor enligt olika raser. De blev förebilder för rasbiologerna i Nazi-Tyskland. Alltså det som skedde i Sverige, studierna som var där. De fick till och med så här rekommendationer för deras litteratur som de hade, för att de tyckte att de hade nått längst i rasbiologin i Sverige. Så man såg sig själv som ett homogent folk. Man ska bevara den svenska folkstammen. Och de som kommer till Sverige, som till början var väldigt få innan andra världskriget, de ska assimileras in i samhället. Man ska anpassa sig helt och hållet efter svenska värderingar och det som var då rådande. Och då var det framförallt då socialdemokraternas tänk och det de hade.
Så det här, förlåt att jag bryter, det är lite en fortsättning av det här tänket.
Konsensustänket.
Du ska inte bli protestantisk, men nu ska du anpassa dig till något som är.
Precis.
För att det är ofta det man hör. De folk säger till muslimer att vi försöker påverka, typ ni försöker få oss att bli muslimer. Det är ofta det, typ, såhär, den anklagelsen man får.
Eller islamisera och, samhället.
Islamisera samhället, infiltrera samhället och sådana här ord. Det vi deltar i politiskt, då försöker vi infiltrera. Men i själva verket så är det
informationskampanj, som man säger, liknande. Men det, alla politiska partier för en informationskampanj.
Det är det man gör. Liksom. Eller propaganda, eller vad man nu vill kalla det. Men i själva verket är det ju oftast faktiskt så att det är, kanske inte bara socialdemokraterna, men det svenska samhället som försöker att påverka oss, att assimilera oss, inte integrera oss. För det kan man ju köpa. Men just det här, ni måste ändra på det här. Ni måste börja göra så. Ni måste börja göra si. Varför gör ni så? Det är ju något nytt varje dag som vi måste ändra på.
Alltså man accepterar inte den person som kommer från ett annat land för den man är. Utan man kan komma hit, men man ska ändra sig, man ska anpassa sig. Inte bara efter att du ska lyda lagarna i landet och att du ska göra rätt för det, utan även till värderingarna.
Precis.
Det som däremot skedde som var intressant i Sverige, att det var väldigt få invandrare som fanns i Sverige. Men under andra världskriget så var Sverige ett av de få länderna i Europa som inte var inblandade i kriget. Industrin var i princip intakt. Så svensk industri var väldigt framstående i efterkrigstiden. Och då behövde de arbetskraftsinvandring. Industrin blomstrade 50-60-talet. De behöver arbetskraftsinvandring för att kunna hålla igång industrierna. Då började man hämta in folk. Och hela vägen fram till 1975 så körde sossarna på assimileringspolitiken. Tage Erlander, som var statsminister innan Olof Palme till exempel, han körde på det här. Man ska assimilera sig. Muslimer kom till honom och ville bygga en moské. Han sa nej, ni ska inte ha moské. Ni ska anpassa er när ni kommer hit. Det var den politiken man körde på. Det blir fler och fler och fler invandrare. Det är svårt att köra på assimileringspolitiken. Då byter man om till den mångkulturella politiken. 1975, det var i riksdagen, så beslutade man det här. Och där säger man att man ska främja man får främja sin egen kultur när man är i Sverige. Man kan ha sina etniska föreningar. Jag vet inte om det kom då, men det finns ju modersmålsundervisning i Sverige. Och man kan liksom främja sin egna kultur som man har. Sverige är ett mångkulturellt land där man har olika kulturer. Och de kan bo många gånger tillsammans, vilket man också gjorde. Att de flyttade in i områden där de flesta kom från samma etniska bakgrund, eller åtminstone var invandrare. Och där de kunde främja sin egen kultur i det stora Sverige. Så det blev det som man senare kommer att kalla för parallellsamhällen i princip i Sverige. Liksom. Att folk, de bor för sig själva, de har sin etniska förening som de går till. Och de håller kvar med sitt språk, de kanske inte lär sig mycket av språket och så vidare. Det man gör nu i Sverige, som man pratar om mycket, vid det här valet, det är att man försöker gå tillbaka till assimileringspolitiken. Säger nej. Nu börjar vi märka att det är för många personer med utländsk bakgrund i Sverige. Vi kanske kommer prata lite mer senare om hur många det är. Mm. Men då är det så här, nej, nu är det faktiskt, nu får vi bromsa lite här. Vi får inte ta in lika många invandrare som vi gjorde förut. Och folk måste anpassa sig. Inte bara att man ska hålla sig till lagarna och så vidare, utan även värderingsmässigt.
Men här, en sak som jag undrar här, som jag undrar hela tiden egentligen, för att man pratar det räcker inte med att integrera sig, följa lagarna och prata språket bra och jobba och betala skatt. Det här köper man, det ska man göra. Absolut. Man ska assimilera sig och man ska följa värderingar. Vilka värderingar? För att vara en svensk värdering, har Gudrun Schyman och Jimmy Åkesson samma värderingar?
Definitivt inte. Och det här är nästa grej som är jätteintressant. Ja. Att man börjar med multikulturalismen från 1975 och det här pågår hela vägen in på 2000-talet till stor del, och man främjar verkligen det här. Så det bildas det man kallar inom idéhistoria för det nya Sverige. Och det nya Sverige är inte det gamla Sverige. Det nya Sverige idag är att ungefär 30% av befolkningen antingen är de är födda utomlands, vilket är ungefär 2 miljoner människor. 500 000 personer har båda föräldrarna födda utomlands, eller att man har en förälder eller liknande. Så det är ungefär 30% av befolkningen som nu har en utländsk anknytning. Som har egna kulturella värderingar, som har andra grejer. Och att man då vid det här tillfället då ska börja snacka om att nu ska alla, man ska liksom vända om, stoppa tåget helt plötsligt. Nu ska folk börja assimilera sig till det här. Till vad? Är det här som hållit på sedan 1975 fram tills idag? Ska vi gå tillbaka till Tage Erlanders tid där man ska assimilera sig, där alla ska liksom hålla det? Vilka värderingar är det? Ska vi gå tillbaka till vikingatiden? Absolut inte. Ska vi gå tillbaka till 1800-talet? Ska vi börja 1900-talet? Rasbiologiska institutet. Man hade tvångssteriliseringar på den tiden. 60 000 personer tvångssteriliserades i Sverige.
Romer
och folk som man ansåg inte kunde funktions, liksom, hindrade eller trögtänkta, tror de kallar dem för någonting. Slötänkta. De tvångssteriliserade. De fick inte få barn. För att man ville bevara. Det här vände in på 70-talet. Det här höll man på med, och det var omfattande i Sverige. Är det här vill vi gå tillbaka till? Var är de svenska värderingarna? Vilken tidsepok exakt är det relevant att man ska gå tillbaka till?
Men vad säger de då? Vad säger politikerna? Vad säger de?
Här säger de olika saker. Det är det som är grejen. Här kommer, om man skulle gå och fråga Sverigedemokraterna, vad är svenska värderingar? Då vill de ju inte, det de hatar mest utav allting, det är svenska värderingar 2022. Det nya Sveriges, mångkulturalismen och feminismen, så finns mycket HBTQ, alla de här grejerna som är på agendan idag, de gillar inte de här sakerna. De tycker det här är liksom, Sverige har förfallit, tycker de. Okej, så det är inte svenska värderingar 2022. När är det exakt? Medan du skulle få Vänsterpartiet, du kanske tycker det är jättebra med svenska värderingar 2022, mångkulturalism och så vidare. Så här har man inte kommit överens. Så när man går och säger då till folk, ni måste integrera, ni måste assimilera, ni ska anpassa era värderingar. Okej, till vad? Vad exakt är det vi ska integrera oss till? Och här kommer man ju in till en grej när man inte har definierat det här riktigt. Och samtidigt så kommer folk ibland från länder med väldigt stark kultur. Alltså man är stolt över sin kultur, man är stolt över sitt språk. Man har flaggan uppe, hänger på väggen. Medan i Sverige så har det under lång tid nu blivit att det är så här, jag ska inte ens vifta med min svenska flagga. Man duckar tillbaka lite. Vad är svensk kultur? Många svenskar själva driver om svensk kultur. Vi har ingen svensk kultur. Titta maten vi äter på. Det är hamburgare från USA och det är kebab från Turkiet. Och filmerna vi tittar på, det är amerikansk kultur. Vissa pratar på det här sättet. Vissa säger, nej, men hur kan du säga sådär? Vi har visst en svensk kultur. Och då leder det många gånger till människor och säger så här, alltså jag fattar inte ens, vad vill ni från mig egentligen? Vad exakt är det som krävs från mig? När ska ni bli nöjda med det här?
Sen kanske folk, man pratar ju mycket om så här kosmopolitansk kultur, typ så här, exakt, folk med. I storstäder, kanske i Stockholm har mer gemensamt med folk i Paris än i Kiruna.
Precis.
För att kulturen i Stockholm liknar mer den kanske i en annan europeisk storstad än vad den gör ute på landet i liksom i Norrland. Någonstans.
Globaliseringen har ju också gjort att folk kan arbeta på andra ställen, man reser på ett helt annat sätt. Man tar sig, man ser andra kulturer. Mm. Så var det inte i början av 1900-talet. Alltså. Mm. Svenskarna var ju kvar här. Så hur många svenskar var det som var ute och koloniserade länder? Det gjorde man inte. Som engelsmännen till exempel. Mm. Man var kvar i Sverige. Nu helt plötsligt så är svenskar åker runt. De jobbar, sett andra delar av världen. Folk kommer hit. Folk åker på businessresor. Folk åker på semester. Man är inte längre... Alltså man håller väldigt, att man ska hålla fast väldigt mycket vid en specifik kultur så som man gjorde på förr i tiden. Så det har skett enorma förändringar i Sverige, och det man skulle kunna säga om det är någonting Sverige har landat i 2022 är att det är ett multireligiöst, multikulturellt land där folk har olika värderingar. Folk har, vissa är konservativa, vissa är liberala, vissa är religiösa, vissa är ateister, vissa är agnostiker, vissa är kristna, vissa är muslimer. Folk har olika bakgrunder. Och det är någonstans där man måste kunna landa, att var är det alla måste acceptera i landet. Och då är det som du nämnde till exempel, att man ska kunna hålla sig till landets lagar, att man inte ska börja göra kaos, att man inte ska hota samhället på något sätt. Man kan lära sig språket, man ska tillföra någonting till samhället, man ska inte vara en belastning för samhället. Absolut, fint. Men sen då? Mm. Hur mycket mer måste då, vi snackar 20-30% av befolkningen, börja ändra om, och till vad exakt ska de göra?
Ja, och det är där ofta muslimerna hamnar lite i kläm, för att man ber oss ofta att ni kan inte tycka så här. Varför tycker ni, du vet, ni pratar inte om de här frågorna och ni gör inte det här. Och det känns som att alla har rätt lite till åsiktsfrihet och får prata lite om vad de vill, förutom muslimerna.
Mm.
För att då blir det problematiskt. Mm. Hur kan ni tycka så här?
Alltså där kommer vi in på en jätteintressant grej just om det här. Varför, vad är det man gör när man säger att vi har religionsfrihet, vi har åsiktsfrihet, man får tycka vad man vill. Men vad är det man gör för att gå ifrån det med muslimer? Här kommer det mycket in till the war on terror.
Mm.
Prata om the war on terror, det är att man ska inte bara bekämpa terrorism, utan man ska även bekämpa det de säger kan leda till terrorism. Och då säger man att folk som har konservativa religiösa värderingar, de kan täppa över väldigt snabbt. Liksom. Är man där, är man lite för religiös, då skulle man kunna hamna in i liksom fåran att man ska kunna bli liksom extremist eller terrorist eller liknande. Så då går man ifrån vad som är egentligen religionsfrihet, vad som är åsiktsfrihet, till att man försöker framställa muslimer hela tiden som ett säkerhetshot.
Mm.
Och när folk känner sig hotade och rädda, då är man redo att släppa sina egna värderingar. För att säkerhet och trygghet är bland de mest grundläggande behoven en människa har. Du vet, Abraham Maslows
behovspyramid.
Mm. Så nämner han, det som är längst ner, det viktigaste alla människor måste ha är mat och dryck.
Mm.
Direkt efter kommer vad?
Säkerhet.
Säkerhet och trygghet. Det är bland de mest basic needs som en människa har. Och sen kommer gemenskap och där. Men när människor känner sig hotade och man framställer muslimer som ett hot, då behöver man inte längre prata om att de här kan ha olika värderingar och så vidare, utan då ska man ta in en terrorexpert för att prata om, oj, den här personen har precis sträng islam.
Liksom. Vi pratar inte om terror, men vi har en terrorexpert.
Vi har en terrorexpert som ska analysera vad är det för islam de här egentligen har. Och då, det som sätts direkt i människors undermedvetna, han är ett hot.
Mm.
Han får inte ha vilka värderingar som helst, han hotar mig.
Mm.
Men man hotar inte, alltså det 99,9% av muslimer utgör inte något som helst hot mot landet. Och de som har varit ett hot mot landet, om man tittar, det är ytterst få individer. Det har varit longwolves varje gång. Så terrorattentatet som var i Drottninggatan och det här med lastbilen och så, det är longwolves varje gång. Mm. Enstaka individer som har gjort ensamvargar som har gjort saker och ting. Inte muslimsk moské hotar hela Sverige. Det finns inte i Sverige.
Men det är också ett sätt att ibland ta bort alltså att typ stänga dörren till debatt, att typ säkerhetifiera, eller vad man ska säga, en fråga.
Exakt.
Nu får man inte diskutera längre. Nu är det en säkerhetsaspekt här. Vi stänger dörrarna, vi diskuterar i ett stängt rum.
Mm.
Det är rikets säkerhet.
Mm. Ja, nej, det är exakt det.
Vi kan inte diskutera det här. Och det är sekretess. Och det,
exakt,
det är
man kan komma saker med anklagelser mot folk och de är sekretessbelagda. Mm. Och då är det också, jag kan inte bemöta vilka anklagelser som riktas mot. Man känner sig så här, okej, vad
som vi ser med många skolor nu liksom i Sverige. Man hänvisar till massa saker, men vi kan inte gå in på vad det är för att det är sekretess. Mm. Okej, hur ska vi bemöta det?
Exakt.
Och det är ett enkelt sätt att komma undan bara.
Det är ju det som egentligen många andra... alltså till exempel SD har mött att när de har kommit med kritik inom vissa grejer har varit ren rasism, och ibland kan det vara en kritik som många andra håller med om att den är legitim, men då säger de här, de är rasister, då stänger vi dörren. Alltså, ja, vi ska inte exakt ens prata om, vi ska inte ens diskutera den här grejen, för att man vill ha en ganska trång åsiktskorridor. Det är det gamla husförhörstänket liksom. Ja. Kör på den här linjen, håll dig inom de här ramarna, du får egentligen inte tycka riktigt vad du vill, håll dig inom de här ramarna, stäng dörrarna. Det ska inte vara en öppen dialog om det här. Och det är det som är grejen i Sverige nu. Det sker inte riktig diskussion och debatt om olika värderingar. Utan det är så här, det här är det som gäller. Håll dig till svenska värderingar, annars kan du sticka härifrån.
Ja, exakt. Stick härifrån.
Ja. Och man hela tiden får folk att känna sig ovälkomna. Och man får folk att känna sig som ett säkerhetshot.
Hur många gånger har man hört, passar inte, så kan du sticka härifrån?
Ja. Nej, men det är som är intressant, att till exempel SD är det. Det finns ingen som klagar mer på dagens Sverige än dem. Mm. Och så är det ju. Mm. Alltså de klagar ju hela tiden på hur det ser ut i förorten, hur det ser ut där, hur så här, Sverige är ett förfall. Så man klagar 24/7, så här, 100 klagningar, man klagar. Så kommer en muslim bara, men vänta, jag har också en grej att klaga. Nej, passar inte för dig som sticker härifrån. Va? Du satt ju och klagade 100 gånger. Låt mig också säga, får inte ens andas, förstår du? Att man hela tiden kommer med det här och får folk att känna sig utanför, inte välkomna. Ni är inte en del i Sverige, en del av Sverige, trots att väldigt många är födda här. De kan säga att deras föräldrar är födda här. Mm. De blir andra generationen och tredje generationen och fjärde generationens invandrare. Det är liksom hela tiden ständig invandrarstämpel på folk. Och man stänger dörren antingen med ett säkerhetshot eller att man är främmande från Sverige, så man får inte komma med en input ens med vad som är värdering eller inte.
Men det är just det. Alltså, jag tror många har svårt att acceptera att det finns något som heter svensk muslim.
Mm.
Alltså du måste vara en invandrad muslim från, från Afrika eller Mellanöstern eller Asien. Alltså det svenska muslimer födda här. Mm. Ibland konvertiter, ibland födda av svenska muslimer. Mm. Alltså det, muslimerna har funnits nu ett tag och det är en del av samhället. Mm. Och vi har religionsfrihet, alltså bara för att det är inget som man memorerar, men det står ju liksom i regeringsformen, i grundlagen.
Mm.
Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad religionsfrihet, frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.
Mm.
Och vad som kanske är ännu mer så här beskrivande för ens rättigheter är det som Europeiska konventionen, vilket blir svensk lag då i och med Sverige med EU. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet, religionsfrihet. Denna rätt innefattar friheten att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.
Exakt. Mm.
Men det känns som att det är det här man försöker begränsa.
Exakt.
Vi ska inte ha gudstjänst. Nej, ni ska, alltså, allt man gör liksom. Vi får inte ens hyra en lokal ibland för att ha en gudstjänst.
Ja.
För att det är...
Det blir ett säkerhetshot.
Säkerhetshot, ja.
Man ska göra det även fast det inte behöver vara det. Och vi alla är överens om att är det ett riktigt säkerhetshot? Absolut. Jag förstår, ingen vill ju att säkerheten ska hotas.
Mm.
Men när man breddar definitionen av vad som räknas som ett säkerhetshot, det är då det blir ett problem. Saker och ting som egentligen inte är ett hot, som bara är en del utav åsiktsfrihet, religionsfrihet. Mm. Man får vara konservativ. Man får ha konservativa värderingar. Man får ha värderingar som majoriteten utav samhället inte har.
Ja, exakt. Ja. Och förlåt, och det är lite liksom det där lite det landar.
Mm.
Är ni för åsiktsfrihet och religionsfrihet på riktigt?
Mm.
Då låt oss ha en åsikt som kanske ni inte håller med om. Mm. Om inte, då kanske man inte ska gå runt och prata om åsiktsfrihet och religionsfrihet och kalla sig själva för demokratiskt, liberalt, öppet samhälle hela tiden.
Exakt.
Om inte alla får tycka vad de vill.
Det som är en ganska intressant sak här också, som de oftast kommer in på, det är att så fort muslimer tar del av några form av offentliga medel, då är det generellt i Sverige att om man tar del av skattepengar, då är man större föremål för kritik, vilket man kan förstå. Men när man pratar om skattepengar, då får man det att se ut som att det bara är etniska svenskar som betalar skattepengar, och muslimer aldrig betalat en krona någonsin till skattepengar. Och då är det så här, en muslims studieförbund eller en muslims skola eller någonting har fått skolpeng. Så bara, våra skattepengar har gått till det. Typ som att det är så här, alla muslimer är arbetslösa. Ja. De här är de som betalar och muslimer tar bara emot. Och det stämmer inte. Alltså, muslimer jobbar inom alla sektorer i Sverige. Alltså, varenda typ restaurang du går i överallt. Alltså, det är folk som har invandrarbakgrund eller muslims bakgrund.
På ett sjukhus,
egna företagare, taxichaufförer, alla möjliga. Du går upp på läkare. Mm. Titta på så här, läkarutbildningen. Vilka är det som går ut från läkarutbildningen? Tandläkarutbildningen. Jättemånga saker som bidrar med mång miljardbelopp varje år till statsbudgeten. Om då den här delen av befolkningen skulle vilja ta del utav, likt alla andra föreningar och andra, liksom, likt politiska partier idag, de får enorma summor pengar för att kunna sprida sitt budskap till folk inför valet och så vidare. Det här är skattepengar. Politiker får skattepengar och så vidare. De får ju också mina skattepengar, ska man kunna säga. Ja. så det man får det hela tiden att se ut som antingen att det finns ett säkerhetshot eller att man egentligen inte är en del av samhället. Och det känns som att det är någon form av identitetskris där man inte har landat i. Är vi ett land? Är man en svensk? Om man är en svensk medborgare eller är man inte det? Har ni bestämt er överhuvudtaget? Mm. Och det verkar man inte ha gjort. Man verkar treva fram och tillbaka hela tiden. Precis. Mellan olika grejer. Och då blir det att så fort någon uttrycker en åsikt som anses vara utanför det som är politiskt korrekt eller åsiktskorridoren, så blir det direkt, man ska göra en uppståndelse om det. Man ska liksom göra en häxjakt på folk. Man ska attackera någon imam, man ska attackera någon muslims förbund eller någonting. För att man säger, kolla här, han sa den här saken. Vi säger nu till så här, han sa att en kvinna ska vara hemma och vara hemmafru till exempel. Mm. Vi säger att någon har sagt en sån här grej. Det är inte olagligt att säga det. Mm. Det är inte olagligt att ha en åsikt om att en så här traditionell syn på hur familjen ska vara till exempel. Det här är fullt lagligt att kunna ha det. Men då blir det direkt, nej, det ska inte vara det, så här ska vara på ett speciellt sätt.
Hur kan han jobba?
När
han har en sån här åsikt. Nej, men typ, så här, hur kan han ha ett jobb? man hoppar så här jätte...
Kan vara så här, folk som har jobbat som väktare, alltså bara så här vanliga, nej, hur kan han vara en väktare? Då ska inte han kunna vakta en telefonkur eller så, någon kur någonstans bara för att han anser någonting om någon familj. Jag kan förstå att man tycker det är känsligt om någon blir så här politiker i riksdagen. Det är lite känsligt det generellt, och politiker ska kunna kritiseras mer, men du vet vad man får vara till slut. Så här, okej, ni vill ju ta bort mig helt och hållet från samma. Det var ju som när de attackerade med Osa nu. Så här, han jobbar med barn och ungdom. Så jag bara, okej, det får man inte heller göra. Vad får man jobba med? Ska man bara vara städare? Eller också, du vet, så här, fara för skräpet som man ställer bort?
men det vill jag inte
fråga. Jag ville fråga, men vad vill man egentligen då av oss? Om vi inte engagerar oss, då ser man, de engagerar inte sig. Muslimerna är inte involverade. Ni måste bli en del av samhället. Man skriker på oss. Och när vi försöker bli en del av samhället, kom in i kommunen, politiken eller liknande sektorer sådär, så blir de arga över det också. Att nej, de här, ni vet, som du sa, infiltrerar. Då infiltrerar man och då gör man någon kupp här. Och då gör man, alltså, finns det någon diskussion där man typ har sagt, alltså, det här är vad vi egentligen önskar från Sveriges muslimer? Sker det en sån diskussion?
Alltså, jag känner många gånger att ett problem som sker, det är när man bara för dialog med, eller man pratar bara med likasinnande hela tiden. Och det är det jag känner att det har skett bland folk som är islamofober idag, att man radikaliserar varandra och till slut så har man blivit blind att komma fram till vad man egentligen vill. Man bara hetsar varandra, så här, det är så här och så här, oj nu har muslim gjort det här, oj han får göra det här, det. Och man är på det här sättet hetsig hela tiden. Och så är det bara typ så här, okej, stanna upp lite, andas ut, två andetag. Vad vill ni egentligen? Vad vill ni komma fram till egentligen? Mm. Är det så här att alla måste vara exakt, tänka på exakt samma sätt som er? Men då kan ni lika gärna byta ut grundlagarna, säga vi har inte åsiktsfrihet, vi har inte religionsfrihet. Det är inte en liberal demokrati som man har, utan vi är egentligen en åsiktsdiktatur och ni får bara tycka det här. Håll er inom de här ramarna, men då vet vi. Då har ni gjort det klart och tydligt för oss. Men säg inte en sak i grundlagarna, i lagar och sen kom och gör någonting helt annat. Utan det måste kunna finnas någon form utav acceptans.
Mm. En annan grej, Sheikh Abdallah. Du vet, man, vi pratar nu om åsikter och vad man står för och så vidare. Det man ofta hör är så här, okej, hur kan ni tycka så här 2022? Som att det typ är ett argument. Mm. Att ju senare man tycker någonting, ju bättre är det.
Mm.
Typ så här, Tyskland 1940 är bättre än Tyskland 1818 till exempel. Hur ska man bemöta den här typen av argument?
Det är en jätteintressant grej. Det är faktiskt en del man kallar för en logical fallacy.
Mm.
Att man tillskriver att någonting är rätt eller fel bara för att det är nytt eller gammalt.
Mm.
Att jag ska säga att så här var det förr i tiden och därför är det bättre. Att man gör en likhetstecken med det. Eller så här gör man nu, idag, och då är det bättre.
Mm.
Man skulle ju kunna säga så till exempel om Tyskland. Liksom.
Mm.
Så här, var det bättre i Tyskland 1923 eller 1942? Liksom?
Mm.
Alltså, saker och ting kan komma senare och saker och ting kan bli värre.
Mm.
Saker och ting kan bli värre med tiden. Många personer skulle säga att Sverige har blivit värre.
Mm.
Till exempel många sverigedemokrater skulle säga Sverige år 2022 är inte i gamla Sverige som vi egentligen ville ha förr i tiden. Så att använda det som en måttstock, att säga att bara för att någonting är nytt, eller man säger, det är en förlegd syn på familjen. Mm. Alltså man har, så här såg man på familjen förr i tiden. Okej, behöver det betyda att det är dåligt? Bara för att man hade kärnfamiljen förr i tiden, behöver det betyda att det sättet man har familjekonstruktion som man vill ha nu, att det ska vara konstellationen ska vara bättre, så behöver det inte vara, utan här behöver man återigen, det är ett sätt att man vill stänga ner debatten. Man säger, ni har gammeldags värderingar, okej, är det fel eller rätt, det vill vi prata om. Vad är det som är bra? Har sättet som man ser på familjen idag till exempel inte varit, eller kan vi inte säga att det är en anledning till att man faktiskt har varit så stort behov av invandring som många personer, många svenskar idag är så kritiska till.
Precis.
Eftersom man har, det har lett till att man föder mycket, mycket färre barn.
Mm.
När man föder mycket färre barn så leder det till att man lever längre, fler pensionärer, man behöver personer som ska jobba, som ska hålla upp välfärden, och då behöver man ta in personer. Så det kan, man kanske kan säga att familjekonstellationerna som finns idag har lett till vissa av de problemen som de senare kan prata om. Men de här diskussionerna tar man inte. Utan istället så blir det, ja, det är så här, det är förlegat, det är för dåligt och så vidare.
Exakt.
Så det är ett logiskt felslut, eller en logical fallacy som man inte kan använda. Utan låt oss diskutera argumenter, låt oss lägga fram allting på bordet och diskutera det därefter.
Vi pratade om drev mot imamer, stängningar av skolor, koranbränningar. Det har varit mycket de senaste månaderna riktat mot muslimer. Och Musa, du utsattes ju själv för en attack, vad ska man säga, från Expressen.
Mm.
Hur kändes det? Eller det kanske är en dum fråga, hur kändes det? Men berätta lite om vad du gick igenom.
Bakgrunden till hela den här attacken, som jag har förstått det, det var ju att jag uppmärksammades i sociala medier mycket med att kända artister la ner sina rapkarriärer, och jag känner dem och vi kanske syntes på en bild eller video eller liknande, och så började de göra memes av det här på Twitter, och det blev en rolig grej. Alltså, jag själv skrattade åt det, många skrattade åt det. Men det var journalister som snappade upp det här på Twitter och bara, vem är den här? Och va? Stora artister bara lämnar musikbranschen och kopplat till den här killen, och vem är han? Och så det var flera journalister som faktiskt ville intervjua mig kring just de här frågorna. Och jag orkade inte just då vara med i tidningen. Jag orkade inte vara med, jag orkade inte synas i tidningen. Och du vet, när du syns i tidningen, du blir kändare, mer folk känner igen dig. Och ibland, man vill inte det, man vill inte vara med i tidningen. Mm. Helt enkelt, det är inte så här, alla människor inte så, ja, får jag vara med i tidningen? Ja. Nej, jag pallade inte, jag orkade inte. Och jag avböjde snällt till olika journalister att jag inte är intresserad av att vara med i tidningen. Och speciellt inte kring de här frågorna, för att det är inte riktigt så som ni tror. Det är inte så att jag har kommit till artister och sagt till dem, lägg ner din musik. Och jag tycker de ska lyssna på Hasti B's avsnitt i Islampodden. Han förklarar de här grejerna. Mm. Att jag har inte gått till någon artist bara, hör du, det är haram, lägg ner din musikkarriär. Utan jag har haft en lång relation med olika artister, speciellt i vårt område. Och jag tänker det är ändå bra att jag förklarar det nu en gång för alla så att folk förstår att det har varit en relation där man har pratat, man har diskuterat om olika saker i livet. Och ofta är det så att en del av dem som är inom musikbranschen vill byta livsstil. Och i processen av att byta livsstil kommer de själva fram till att jag tror att jag måste lämna den här branschen. Så jag har ju aldrig sagt dem, hör du, lämna branschen till en, inom parentes som de försöker säga, en extrem islam. Och jag kommer nämna det, för det är faktiskt taskigt att skriva om de där artisterna. Så här, tänk deras familjer som läser, vad, min son från artist är extrem islam. Mm. Hur ska de tolka det? Man har ju inte ens tänkt på den grejen. Man har bara lagt upp massa bilder på folk med mig och så vidare. Men vi har pratat om olika saker som har med livet att göra, med tron att göra, med religionen att göra. Och man har haft en god relation, helt enkelt. Och det är deras egna beslut. Att faktiskt lämna den här branschen. Och jag ännu en gång säger, folk får lyssna på det där avsnittet om musikbranschen med Hasti B som vi har på podden. För att få en bättre insyn vad det handlar om. För folk var lite så här, vissa ska säga, va? Varför lämnar han musiken för? Men nej, det handlar inte bara om musiken för honom. Det handlar om en hel livsstil. Han vill ändra miljö, han kanske vill ändra umgängeskrets. Han kanske vill flytta, börja om. Som många ser idag, det är väldigt många artister som är med i olika problem. Och det har varit skjutningar och folk har till och med blivit mördade. Och jag tror att fler och fler människor har insett att det finns en problematik i branschen.
Alltså det är ju någonting man pratar väldigt mycket om. Och särskilt de personer som kanske hakade på drevet och ville attackera dig. Det är, vissa av dem har ju varit de som har pratat mest om det här. Säga om det är rätt eller inte. Men att det finns en jättestark, eller de säger att det finns en väldigt stark koppling mellan gangsterrap och kriminalitet. Vare sig man säger att det stämmer eller inte, så är det här är deras version som de försöker presentera. Och sen när de väl hoppar av det här, men de hoppar av det till islam, alltså att det är någon muslim som har påverkat dem eller haft en samtal med dem på något sätt, som då är, går lite utanför åsiktskorridoren, inte klarar av husförhören. Då blir det inte accepterat. Utan det är så här, de ska hoppa av, men då ska de hoppa av, de får liksom, de får inte vara där, de får hoppa in i den här lilla korridoren.
De ska gå med SSU typ.
Ja.
Alltså, då är det godkänt. Nej, men det känns lite så. Man ska liksom bli exakt så som man bör.
Så vad jag har pratat med de här artisterna om, det är inte någonting jag vill gå ut och säga i tidningen. Det är ju privat. Eller varför ska jag gå och säga det de säger till mig och det jag säger till dem? Men det har ju inte varit någon så här, vad gör du? Extrem, det här är haram. Och så, om jag ska vara ärlig, det har inte ens varit på tapeten. De här som alla jag har pratat med, de har redan den tron på självaste musik och branschen och allt det där. Men jag vill inte fastna där för mycket. Så det var det egentligen handlade om, de här intervjuerna. Och jag svarar alltid snällt. Men vet du vad jag till och med säger? Jag säger så, ja, men alltså, vi kan ta en lunch. Jag kan bjuda på fika eller lunch. Jag låter inte att de ska bjuda. Allt att, nej, jag bjuder. Och så kan vi samtala. Men jag vill inte vara med i tidningen. Vi gör det off record, om du vill. Så att jag åtminstone har bemött det. Och vi kan utbyta kunskap eller liknande. Inga problem alls.
Det jag såg med en av journalisterna som pratade om det här. Hon såg det typ som en sorts rättighet till henne. Att du ska svara. Alltså de journalister... Så här, Mosa är en offentlig person, därför ska han besvara mina frågor. Typ. De ser det som en sån grej. Och det är en jättekonstig grej. För att journalister är ju många gånger... Alltså, många tycker inte om journalister. Särskilt folk som är offentliga. För de gör många gånger... De kan vända och vrida, de överdriver på folks ord. Det handlar inte om muslimer, utan det handlar om alla möjliga. Som har svårt för journalister. För att de har gjort fula saker mot människor. Så att människor har svårt att just svara... Nu svarade du på journalisten... Men det skulle kunna vara så att jag har inget problem att svara på den här frågan till vilken människa som helst. Men just dig, eller just din tidning faktiskt, har varit ganska fishy i massa olika grejer. Har gjort drev mot folk, sänkt folk, fått folk att gå in i väggen och så vidare. Så nej, faktiskt jag vill inte svara på just din fråga. Och då tar de det, de verkar bli så här kränkta utav att säga, nej men vi har någon sorts rätt. Tänk om vi skulle göra så som muslimer, vi har en egen sida. Så börjar man ringa upp folk och bara ställa folk mot väggen. Om de inte svarar så blir man så arg på.
Kan det finnas en form av narcissism i det här? Jag får en känsla av det ibland, att vissa, jag vet inte, de verkar ta allting jättepersonligt och jättekränkta. Men varför jag sa nej, jag var jättetrevlig. Och de som känner mig, de vet, jag är inte taskig mot folk. Och jag pratar aldrig öppet mot någon. Alltså jag finns knappt någonstans där jag sitter och attackerar människor i debatter eller i Twitter eller i Facebook. Så jag hade avbytt snällt. Och personen hade skrivit till mig på ett väldigt så här förnedrande sätt sen, typ så här. Men bara så i stil med, bara så du vet, jag kommer också ställa dig frågor om ett helt annat ämne så att du inte vänder om. Och då tänker jag, du pratar med en trebarns pappa här, alltså jag fyller snart 40 år. Vad pratar de om? Alltså sen här låg nivå har inte jag tid med. Vi sitter uppe, jag har jobb, jag har familj, jag har mycket att tänka på, du vet. Det är sommarlov, jag måste göra aktiviteter med barnen. Det här har jag inte tid med. Så jag svarade inte mer. Och då kom det här, då kom den här artikeln som man har märkt, och många märkte, och det är därför det också blev, den blev ju väldigt kritiserad, att den var väldigt vag, svag. Inte ett enda citat, ingenting. Bara så här, bakat ihop någonting väldigt stressigt. Och på något sätt prisar mig i vissa saker, men inte för mycket. Bara så ni vet, han är också problematisk. Vad han sagt, inte ett enda citat. Men vad han kallat någonting, men det finns inte heller. Vad är problemet då?
Om man frågar en terrorexpert. Återigen, man kommer tillbaka. Det blir en terrorexpert som ska prata om. Så direkt det undermedvetna är...
Det kan ligga något lut här.
Och det fula var också med att den andra artikeln som skrevs efter när de försökte få dig sparkad från ditt jobb, då har den personen hoppat över att du har jobbat emot extremism, att du har varit emot, du vet, de här grejerna, och istället bara säga men han är salafist, och salafist är grund till ISIS, och ISIS terror, återigen terror. Alltså det är så här, det finns någon sorts koppling där, den där kopplingen
alltså
finns.
Alltså man började ju prata om min lön, min mamma, och till och med de sa fel, alltså min mamma blev ju muslim, Allah yarhamma, senare i livet. Man nämnde min pappa, man nämnde så här, alla mina namn, alla vad jag heter, alltså min ålder, alltså. Man ville göra ett karriärsmord på mig och få mig sparkad. Den riktiga agendan, jag vet inte, men de misslyckades totalt. Aftonbladet kom ut och försvarade mig. Kända profiler försvarade mig.
Jättemånga.
Flera orter försvarade mig. Fotbollsspelare försvarade mig.
Jag tror aldrig i Sveriges historia sett så många försvara
en person. Alltså jag menar allvarligt. Då pratar inte bara om här, muslim. Försvara någon som blev attackerad i tidningen. Och jag satt, du frågade mig hur kändes det. Gällande självaste artikeln, jag läste inte den hela. För att jag såg en bild på ASTB, jag såg en bild på Melodifarsen, jag såg, vad heter det? Stackars Melodifarsen, hon är författare, alltså varför blandar ni henne?
De blandade in dig också.
Jag blandade in ASTB och du vet, artisterna och allt. Det som var det lite jobbiga, det var att jag fick sitta och svara på all kärlek. Alltså det var så mycket kärlek och god respons. Och alltså... jag satt i sträck, jag tror 4-5 dagar med mobilen från morgon till kväll. Tack, jazakallah khair, jag må Allah belöna dig. Tack så mycket, jag delade folks grejer. Vissa jag hann inte ens dela, för det hade gått 24 timmar och då försvinner den på stories. Jag hann inte ens dela deras försvar.
Snacka om bottennapp från det.
Och sen man gjorde en sida med det här där folk fick berätta också, berätta faktiskt vad du hade hjälpt vissa med. Och
det var någon som öppnade en sån sida.
Jag vet inte vem det var, men det var många som skrev in dit. Men som jag tänkte... för att det fick sån omvänd... den här gången, de försökte med allt det här som vi har pratat om tidigare.
Karriärsmål.
Du vet, nämna termer. Extremist, salafist, fundamental. Du vet, alla de här vanliga orden.
ISIS började vara med på någonstans här
exakt.
Också.
men, subhanallah, det som slog mig den här gången var att folk köpte inte det.
Nej.
Det funkar... ja, det känns som att muslimerna lite har vaknat till att... för att förut, det här kunde få igång muslimer. Mm. Folk blev lite så här rädda. Nu nej. Folk accepterar att vi alla kan bli kallade de här orden. vi accepterar inte att någon blir det. Vi köper inte.
Muslimer från alla grupper, muslimska imamer, profiler på svenska, på arabiska. Jag tror till och med någon på någon bosnisk sida, alltså kommer försvar för du vet,
arabiska kanaler,
jag är ändå ganska offentlig, folk vet att jag har i flera år öppet varnat för extremism, och då pratar vi inte bara om ISIS, vi pratar om all form av extremism, extrema, när någon praktiserar religionen på ett väldigt så här hårt och extremt sätt och skapar problem i skolan och med familj, och du vet, det har gått till en grad att till och med Sheikh Sadek, han brukar driva mig, du måste ändra rubriker på dina föreläsningar, det står alltid balans och balans i religionen, hur man finner balans. Så jag har ju kört på i TikTok, i Snap, i Insta, i Facebook. Jag har över 80 000 följare, det är 90 000. Subhanallah. Det har ökat nu efter.
Vilket?
Nej, på båda. Och sen på Snap, jag har ungefär 10 000 följare i Snapchat. Så folk har ju sett, jag har rest
och folk har sett med sina egna ögon här också, tänker jag. Alltså folk, du åker ju runt.
Jag åker runt, det är det jag menar. Folk känner mig, och det är samma sak när de försökte få mig sparkat från jobbet. Och det första min chef sa, vi känner ju dig. Vi vet ju att det här stämmer ju inte. Och du vet, vissa hade hotat jobbet med att man ska inte, vi ska inte ge bidrag längre till Rädda Barnen och allt.
Som om de gjorde det innan.
Förstår du? Men man vet aldrig. Kanske att det är någon som faktiskt blev så här, nej, men nu ska jag inte längre hjälpa.
Du ska inte hjälpa så här barnen borta i Afrika för att så här,
Så jag har bara fått kärlek nästan. Folk har upphöjt mig till skyarna som jag inte ens förtjänar. Och gjort mitt, överallt jag har kommit har Sheikh Abdallah själv sett. De är såhär, vi är med dig, du hjälte, fortsätt fram, vi stöttar dig. Oavsett, alltså, även politiker, folk som jobbar i stadsdelen, folk som jobbar i kommunen. Det har inte fått en effekt som det har förstört någonting. Snarare har gjort mig kändare. Det har gett mig mer exponering. Jag har nått ut till fler människor. Många, vet du, att även många kristna kontaktade mig och var glada. För de kände så här, han står på sig på sin tro på Gud. Fortsätt så där. Du vet, vik inte dig.
Det märker jag, förlåt, även i den här, när det gäller religiösa friskolor, om vi ska kalla dem så. Många kristna faktiskt som har skrivit insändare i den debatten liksom, och sagt dels att kalla inte det för religiösa friskolor, men även så här att vi har rätt till vår tro i Sverige. Det ska inte vara det här att attackeras bara för att man har
jag känner så här, vet du vad jag också tror? Många, jag tror de försvarar mig av olika syften. Man har hela tiden ständigt läst i tidningen, du vet, så här, mot terror och farligt och ISIS och allt det här, och det här med kriminalitet. Sen dyker jag upp och jag försöker, inte själv, jag och många andra, Sheikh Abdallah och många andra, du och Sadek på jobbet. Det här har varit hjärtefrågor som jag har varit i fronten och försökt motverka. Och när de känner att det blev en bra effekt, faktiskt, det fanns en effekt att hans lektioner mot ISIS och alla påminnelser och allt det här, och mot kriminalitet och begravningarna och prata med dem och allt. Och nu sitter han och attackerar honom när han försöker lösa det här. Jag tror att många stödde sig på det. Många stödde sig nog på den grejen. Just det, en av frågorna jag skulle ha fått i intervjun, det var så här: men vad tycker de här rapparnas fans om dig nu? Jag kan säga så här: det finns inte ett enda fan till någon artist som har skrivit till mig bara, du vet, arg. Inte en enda artist som har varit arg heller. Bara, vad gör du så här? Ingenting. Istället har de varit stöttande.
Men det är också en sån här fråga, om fansen hade blivit arga då, att han, vad hade det med någonting med? Så här, de blev arga att han slutade med.
Alltså, en grej som jag faktiskt vill flika in är just det här, jobb mot extremism och jobb mot kriminalitet. Det är inte bara så här, det är skönt för säkerheten i landet, det sparar enorma summor pengar. Alltså folk som blir kriminella sitter i fängelse, vad det kostar 1 miljon kronor per år eller någonting att sitta i fängelse. Och de har sett en gängkriminell att det var 15 miljoner kronor de kostar under sin livstid.
En karriär.
Om man får bort 10 personer därifrån, det är upp 150 miljoner. 1,5 miljarder om det är 100 personer. Och om det är så, då har faktiskt sparat samhället enormt mycket pengar. Så det är verkligen, de borde se på saker och ting från den breda, men istället så blir det så snävt. Så det är så här, det måste göras på det här sättet. Och jag tror bokstavligen inte, man kommer inte kunna ta itu med samhällets problem om man inte är redo att låta folk arbeta som andra värderingar. Exakt. Om det är så här, vi ska bara bekämpa kriminalitet i den här trånga åsiktskorridoren, då kommer man inte lösa problem. För vi vet ju själva, när man jobbar med folk som har kriminell bakgrund, att de kanske inte känner sig så attraherade att lyssna på folk som går den där åsiktskorridoren. Nej, utan de kanske känner sig mer att folk som har en religiös bakgrund och så, det här är det som tilltalar dem. Exakt. Samma sak om man ska bekämpa ISIS och terror och såna här saker. Det kommer ju inte vara de som går i en trång, alltså en sån här socionom som har gått ut från Södertörn eller någonting sånt, som kommer kunna bekämpa det här. Utan det är en imam som kommer kunna ha en mycket större effekt på dem. Exakt. Och då är det så här, då får man väl kanske liksom, men
det
är det, bredda.
Vissa har accepterat det, och det finns fullt av studier i det här. Alltså det är inte en eller två studier. Att igenkänningsfaktor, religiös praktiserandes påverkan på det kognitiva. Och det här har många har accepterat det. Mm. Men just att vissa verkar i Sverige inte acceptera att det finns ideella krafter, civilsamhälle, som jobbar på ett annat sätt än det som du sa. Du kanske inte kan få folk att toppa av IS eller gäng med så här, genusföreläsningar.
Nej.
Du kanske måste komma med något annat.
Jag tror att det är lite svårt faktiskt.
Ja, nej, men du vet, och då så här, någonstans måste man tänka att okej, de kanske behöver höra någonting annat. Och då slutar de med det. Och de kanske inte blev exakt det du ville att de skulle bli. Men de blev en tillgång för samhället.
De slutar kosta pengar. Det blir inte. Alltså man måste hela tiden se hur långt är man redo att gå för att ta tag i samhällsproblemen som existerar. Så som jag ser att de gör det nu, så kommer man inte lyckas bekämpa kriminaliteten. Vi ska ha preventiva insatser, men det måste göras på exakt det här sättet som inte kommer tilltala de här personerna. Alla som är experter som inte är populister säger ju, det räcker inte bara med att man har hårdare straff och så, man måste jobba preventivt, man måste kunna tilltala dem, man måste få folk att hoppa av. Okej, vilka det ska göra det? Måste man vara på det här sättet? Då säger jag lycka till, det kommer inte gå. Och då kommer ni ha kvar kriminaliteten i samhället. Ni kommer ha kvar kanske vissa extrema falanger. Ni kommer ha kvar skjutningar. Saker som kostar samhället flera miljarder varje år. Make your choice.
Exakt. Och sen också det här med att utesluta med det. Kolla nu, om vi tar Mosa som exempel. Någon som jobbar mot extremism. Någon som jobbar mot kriminalitet. Och sen blir attackerad för det. Vad skickar man för signal till muslimerna?
Kommer
man inte skapa mer utanförskap på det här sättet? Att det spelar ingen roll vad du gör, så länge du är en muslim.
Det är så folk kände. Den här killen, och grejen var så här också. Ingen kunde köra, ingen har heller gjort det tills nu. Typ så här, men han känner ju en massa pengar på det här. Jag och Sheikh Abdallah och många andra, vi satt ju ideellt. Det var ju på vår fritid.
De la in din årsinkomst där också i artikeln.
Ja, de la in. Och det här var ju på vår fritid. Så vi fick ju aldrig en krona för att sitta och prata med, oavsett om det var någon som ville hoppa av någon kriminell, alltså den kriminella livsstilen, eller om det var någon som hade extrema tankar. Och du vet, jag känner att jag ska inte, till exempel vissa frågar mig, men du inte komma ut i tidningen och berätta allt du gör. Alltså vi som muslimer också, vi vill inte alltid berätta om alla våra goda handlingar. Det här är vad jag gjorde där, och en gång jag gick och tröstade den här mamman, och den här pappan, jag tröstade hans son, och jag gjorde, men du vet, vi människor, alltså belöningen ligger hos Gud, hos Allah. Och generellt, en människa ska inte berätta till allt och alla goda handlingar de gör.
Exakt.
Ibland man kanske visar att vi har gjort ett arbete här för att kanske inspirera andra att ni bör också ta efter. Som till exempel när den här vad heter han, rasisten Paludan, när han kommer till vissa förorter.
Ta som exempel.
Då tar vi vissa förorter som har gjort som har haft en vad ska man säga, som har skapat de här grymma eventen och fina eventen medan han kommer, för att locka bort ungdomarna därifrån. Och då kanske vi nämner det här i tidningen, eller vi sprider det här för att andra ska ta efter och inspireras. Men jag tackade nej till alla som ville fråga mig, vill du försvara dig någonstans? Varför? Vad är det jag behöver försvara mig från? Mina sociala medier, och där jag föreläser, och de påminner sig er, och de moskéer jag åker till, eller föreningar, eller vart jag än figurerar någonstans. Det där är mina åsikter, och det är det jag gör, och det är det jag står för. Jag har inte så här något hemligt konto där jag sprider något annat. Så om någon vill veta någonting om mig, följ mig. Eller kolla på mina konton, läs på lite. Sitt inte bara och googla och sen hittar du någon rasistisk sida som har suttit och ljugit om mig och kör på det.
Där kom ju in en jättesjuk sak som var i den här artikeln som till och med de i Aftonbladet reagerade på. Det var att du hölls till ansvar för vad du inte säger. Och då sa ju de, när hon så skrev i Aftonbladet, hon sa att är det dit vi når nu? Att så här, vad du inte har uttalat dig om samhället ska vara på det här sättet, att vi ska hålla folk till ansvar för de inte har pratat om. Alltså väldigt många människor har inte pratat om väldigt många saker.
Exakt.
Och det blir ju...
Nej, det förstår vem som är. Man kan inte hålla på sig.
Men, jag tror också att det irriterade en del människor också att jag försvarades. Och man försökte skriva lite mer i en annan tidning om så här... Är det där ribban ligger?
Ja, att det är det enda Mossa har gjort det. Liksom.
Men frågar han om hederskultur och hedersmord och allt det här. Men om man hade kollat lite. Jag har en video om hedersmord. Det var nästan bland de första videos jag gjorde. Jag kom till Sverige. Jag har pratat jättemycket mot hedersmord och liknande. Att det är förbjudet i vår religion. Och det, hör inte till, det är en och det andra. Folk, de tittar inte.
Mm.
De tar inte sig tiden att verkligen forska lite. Okej, vad säger den här killen? Man vill bara skriva någonting snabbt, baka ihop någonting, skapa en debatt, en diskussion. Och tänk inte på att man faktiskt kan förstöra andra människors liv.
Mm.
Och det där,
inte bara att man förstör andra människors liv. Exakt det Karim säger. Man skickar signaler till att andra människor inte vill jobba offentligt. Mm. Hur bra är det om vi säger så här. Okej, kolla. Om jag kommer bli offentlig, jobba mot... dåliga fenomen i samhället, då kommer de förstöra mitt liv, de vill göra det.
Mm.
Då gör jag inte det. Då jobbar jag inte mot kriminalitet. Mm. Låt det vara. Och då kommer man skapar en situation för sig själv där problemen som existerar i samhället, man kommer inte ta tag i.
Sen kommer någon och skriver en debattartikel som jag läste och säger, vart är människorna i de utsatta områdena? Ja. Varför gör de ingenting åt problemen? Varför låter de det bara ske? Och så har man den situationen.
Mm.
Alltså du blir anklagad. Men jag tänkte, bröder, att vi kanske måste också diskutera, för att nu har vi pratat om lite Sveriges historia, vad som händer idag. Och det här är ett exempel på vad som händer, det som händer dig. Eller hade du någonting mer, Mosa, som du ville lägga till?
Nej, generellt. Just i mitt fall, jag klarade mig väldigt bra. Mm, och jag fortsätter på jobbet och jag fortsätter...
Det är inte alla som har gjort det.
Det är det. Jag tycker synd om alla andra som har blivit attackerade falskt. Och...
Jag snackade med en broder faktiskt som var med om en sån här attack. Så att han blev deprimerad.
Ah.
Alltså på riktigt. Och han hade inte gjort... Alltså det var falska anklagelser. Och han sa att han blev deprimerad av det här. Så folk verkligen... De leker med människors liv på det här sättet. Journalister måste ju liksom... De verkar inte riktigt ta ansvar... för vad man gör när man hänger ut människor på det här sättet. Alltså. Så det var ju en annan...
Tänkte på mina barn. Mm. Kollade med dem om de hade hört någonting. Mm. Kanske de blir ledsna, oroliga.
Jag tror inte journalisterna tänkte riktigt.
Min yngsta son, han blev orolig att jag hamnat i tidningen någonting dåligt, men jag frågade dem, vet ni, alltså, de läser inte. Du vet, dagens ungdomar, eller barnungdomar, de är mest på nätet.
Mm.
De är på de här apparna och de gamar och de tar sin information från YouTube, om jag ska vara ärlig. Men de var inte oroliga. Min äldsta son, han sa, men det är säkert för du predikar och sådär. Han tog det inte, så, vilket är bra, det var nice. Han förstod det, utan att jag behövde förklara någonting. Men det är synd. Alltså, man måste, som journalist tycker jag också, jag brukar ge råd till folk, till journalister också. Tänk lite innan. Det är ändå människor du har med att göra, vi är inte robotar. Om vi kan mötas halvvägs någonstans ibland. Det behöver inte vara på det här sättet. Vi behöver inte skapa det här klimatet.
Mm.
Men du frågade om jag hade något till att säga. Jag ville nämna det här med koranbränningen.
Mm.
Det har ändå varit på tapeten. Jag fick extra jobb när Paludan skulle komma till Tensta. För att vårt jobb skulle då vara att få ungdomarna, vår målgrupp, att gå till Erikslundsparken istället. Det fanns en fotbollsturnering där, folk spelade basket, det hände lite grejer. De goda krafterna hade samlats, jättefint. Staten betalade och allt, det var bra. Så folk behöver inte betala från egen ficka. Och tack till alla de som var med och hjälpte där. Så det var typ lite av vad vårt jobb skulle vara. En timme innan Paludan skulle komma till centrum. Vi skulle vara på plats. Så jag satt där i centrum och analyserade hela situationen. Hur det ser ut i centrum innan han kommer. Det var en solig dag. Väldigt soligt. De flesta som var i centrum var äldre. Du vet, de sitter och käkar pipas. De käkar nötter. Och från utländsk bakgrund. De som har sett Tensta centrum. Vissa köper frukt. Moskén ligger ju i centrum. Men vet ni vad moskén hade gjort? Han skulle komma i samma tid som asserbönen skulle komma in. Moskén hade stängt just för asserbönen så att inte han kolliderar med alla muslimer som ska komma och be. För säkerheten.
De får liksom dra ner på sina egna aktiviteter bara för att ge den här människan.
Och så kollade jag runt. Och generellt på bänkarna hade satt folk och fikade. folk var glada. Bra väder, det blir alltså bra humör. Så kollar jag klockan, halvtimme kvar. Fortfarande inga poliser, ingenting. Och vart fick han tillstånd? Han står precis när man ska komma ut från tunnelbanan vid plusgrillen eller den kebaben, kebabkiosken där. När man kommer ut från tunnelbanan till höger om tunnelbanan. Mellan tunnelbanan och garaget. Det vill säga så alla som kommer från garaget kommer att se honom. Alla som kommer från tunnelbanan kommer se han. De som kommer från busshållsplatsen kommer också gå förbi han. Och det är precis framför bostadsområdet. Det bor folk där. Så det är väldigt nära till, det är som en korsning till allt. Så även om man hade sagt så här till folk, ingen ska gå dit idag. Vilket jag tror att många kom inte till platsen. Jag kommer nämna det här. Folk var redan på platsen. Eller att folk kommer per automatik gå via den här platsen som han står på. Jag kollar klockan. Okej. Det börjar närma sig 5. Nu vid 5-snåret, typ 10 minuter bara innan han kommer, då börjar piketen komma. Mycket poliser börjar samlas i centrum. Då folk, du vet, det är ändå, vad är det som händer?
Någon blir skjuten, någonting
händer. Jag ser, många vet inte vad som kommer hända här. Mm. Du vet, de är oroliga, de går och går mot polisen, frågar, har hänt någonting? De är vana med skjutningar, de är vana med att det kanske har hänt något, alltså, något allvarligt. Fler och fler poliser, de börjar spärra av området. Många frågar mig, vad har hänt Musa? Vad är det som händer här? Jag säger att han ska komma för att bränna Koran. Vadå? Vem bränna Koran? Varför det? Folk förstår inte. Vadå bränna Koran? Varför ska någon komma och bränna Koran ens? Det sorgliga var att det var mycket barn i centrum som cyklade. Barn som grät. Barn som blev började när han kom. Så jag måste förklara hur det var. Han kommer och har massa poliser som skyddar honom. Bara scenariot med poliser och skydd och i centrum och folk inte vet riktigt vad som händer, så har han en megafon som där ropas ut från megafonen så här, dåliga ord mot profeten sallallahu alaihi wasallam, mot folk och allt det här. Men det är väldigt högt, så man, om man inte lyssnar noga, man hör inte riktigt. Det är jättehögt och den går som en loop så här, om och om igen. Och så står han också och pratar, det är inspelat. Sen pratar han också, sen börjar han bränna Koranen. Koran är en översättning. Så var en kvinna som gick förbi muslimska, hon svimmade. Så ambulansen behövde komma. Så var det små barn som inte förstår bättre, 10-åringar. Det är klart att de plockade stenar och ville kasta på honom. Vad är det här för någonting? Varför bränner han Koran? Det är ju en skrämmande upplevelse. Det ser hela scenariot.
Ser bara det där ljudet när han har megafonen skrämmer folk.
Du vet, och det pratas om muslimer och folk
just
Koranen.
Från just polisen, att det inte bara han som gör det, utan det står så här, verkligen så svenska staten försvarar honom i den här grejen. Det är den signalen som skickas till folk. Samtidigt som folk får höra brottsoffer i samma område. Det finns inte resurser att försvara din affär som blivit attackerad. Utpressad. Du som är brottsoffer, utpressad. Nej, vi har inte resurser. Han får 10 poliser som ska försvara honom. Här har vi resurser. Det kostar väl 43 miljoner kronor. Eller
allt som allt. Alla hans turné. Men det vill säga var så, det var så här scenariot var. Så det var mammor som var redan i centrum med sina små barn. Så vad gjorde vi? Vi sa till folk, ställ er, gå inte hit, var inte här. Folk var ju på sin voj och sånt. Så vi sa till dem, gå. Vi tog bort mycket folk därifrån. För att jag tycker inte att det är lämpligt. Det är inte bra att de ska stå där och du vet, bara titta på vad som händer. Det är inte en fin upplevelse. Han svär åt folk. Så folk ser inte, debatten har varit fel. Det har varit så här, ska man få rätten att bränna en bok eller inte? Får man bränna Koran? Eller? Nej, det är inte bara det han gör. Han förnedrar folk. Han kan säga till en tjej som har sjal som bara går förbi, ta av dig sjalen. Han attackerar folk verbalt. Han svär åt folks mammor. Han är jätteful i mun. Du vet, det här är ju hets mot invånarna.
Som folk säger, du vet, han pratar jättebruten dansk dialekt och så säger han lärare svenska och så här, han skrev den här artikeln.
Nej, exakt, för han kommer inte bara och det är så här, han kommer bara bränner en koran.
Nej, han var där i cirka 3 timmar. Timmar håller det här på och det kommer nytt folk från tunnelbanan hela tiden och bara, vad händer här? Så skattepengarna gick ju. Många barn som blev drabbade. Vad är det de för sen? Vem sköter posttraumatiska stressen för de här barnen? Föräldrar som inte förstod vad som håller på att hända här. Sen fanns det vissa som gick dit framför honom och skrek lite och så vidare. Vilket är helt förståeligt och naturligt att en människa blir arg. Bara, varför står du här och skriker på oss för och kommer till våran förort och förnedrar människor och bränner Koranen? Även om han hade kommit och inte bränt Koranen hade folk ändå stått där.
Ja, ja, och jag skulle vilja se många som kritiserar att folk blir arga hur de hade betett sig om någon kom och brände på deras radhusgata med en megafon. Och du vet...
Stå förnedra folk, förnedra skriker alla folk, som skriker förbi, på folk.
Och så här, om inte folk hade kommit ut och sagt åt han att sluta.
Ja. Stör grannskapet. Jag kollade, för jag analyserade hela platsen. Jag kollade på de som bodde där precis framför. Alla kom ut från sina balkonger och tittade ner, för han stod just jättehögt. Förstår du? Stör jättemånga. Men det här var i Tensta. Sen blev det ju lyckat med den här fotbollsturnén. Det var hundratals ungdomar och barn och sånt. Och alhamdulillah, i flera förorter har man försökt göra liknande. Men en grej jag vill ändå påpeka är Husby. Här det var en del poliser. När jag var i Husby, där var det, jag aldrig i mitt liv sett så mycket poliser någonsin för något. Men det var att man hade stängt av centrum.
Första gången han
kom till Husby.
När det var fotbollsturneringen.
Ja, i samband med fotbollsturneringen. Då hade man ju stängt av centrum.
Flera timmar innan.
Ja, och då tänker jag så här. Men får de här ersättning?
Näringsidkare.
Du vet, en enkel grej. Bara för att det är samma gäst, han var det. Det var en lördag faktiskt. För att jag skulle gå och köpa godis till barnen. Lördagsgodis. Går inte. Varför? Centrum var avstängt. Jag kopplade inte. Jag visste att han ska komma typ klockan fem. Men det här var kanske klockan ett eller två. Så jag tänkte, varför är det avstängt? Har det hänt något? Det var min första också. Nej, du vet, de säger på att han ska komma sen. Så nu, vår rörelsefrihet är begränsad. För att hans yttrandefrihet ska värnas. Så hela Husbys rörelsefrihet, vi stänger av den några timmar. Vi får inte gå. Och det, du måste köra förbi vissa gator. Den som vet hur Husby ser ut vet. För att spärra av centrum, du måste spärra av vissa gator. Så han kan inte ta sig hem på ett ordentligt sätt. Eller ut om han ska till jobbet.
Så jag tycker om den här debatten ska hållas och dialogen kring koranbränningen ska hållas, då ska det hållas av personer som är insatta och insyn i ämnet. Och inte, det ska inte fastna vid, har man rätten att bränna en bok eller inte? Koranen, eller det är inte bara där. Det, alltså, det är så mycket annat som sker. Även när han var i Rågsved, jag var där, vi skulle prata med ungdomar för att det inte skulle bli uppstå upplopp och kaos och liknande. Men i alla fall, det är lite så det såg ut i Tensta. Och jag tycker synd om, tänk de här föräldrarna, hon som svimmade, äldre som inte förstår riktigt vad som händer, barnen som fick bevittna det här. Vem pratar med dem sen, att de får se att det kommer någon och svär åt dem och hotar dem och bränner deras heliga bok. Och yani, hur tänker man, hur resonerar man här? Jag har aldrig varit med i en sån diskussion där man faktiskt, låt oss resonera. Och
diskussionen har handlat om typ så här, är det yttrandefrihet att bränna en bok eller inte? Som att han gör det typ på sin tomt och att någon ska komma och attackera han för det. Han går ju och gör det som säger att det är en demokratisk liksom tillställning. Han söker om tillstånd och så vidare. Som att han har ens en agenda på riktigt annat än att provocera folk. Och att bränna Koranen var en del av hela hans typ program.
Alltså det vissa säger att han är en ensam person som ingen gör. Men jag ser ju alltid, om man följer på Twitter, nästan alla högerdebattörer börjar försvara honom nu. Och de säger liksom, nej, han kostade, när du sa det där, kostar 43 miljoner, och folk bara, ej, har vi lagt 43 miljoner på den här snubben, varför då? Och då börjar de säga, nej, det är inte han som kostar pengar, det är, du vet, så här, varför blir man så lätt provocerad, bla 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 bla. Och de börjar försvara honom mer och mer och mer. Det är standard nu, att man tycker det här är typ bra.
För de är inte på plats, de bor inte på den platsen.
Nej, jag tror att det är för att de har en ideologisk övertygelse som är faktiskt ganska hemsk. Ganska hemsk människosyn på människorna som bor där. Och man tycker att det här är helt okej.
Och det går tillbaka till allt vi har pratat om i hela avsnittet. Är vi svenskar? Är muslimerna i Sverige svenskar? Nu har vi pratat om hur det har sett ut i Sverige historiskt, hur det ser ut nu. Men det är ju ändå en förändring i Sverige som har skett i samhället. Som du sa, Sverige idag är inte Sverige för 30 år sedan, 40 år sedan, 70 år sedan. Saker ändras. Hur ser samhället ut idag egentligen?
En sak som är jätteintressant med Sverige, som är enormt duktiga på, det är att föra statistik. Man ser SCB, Statistiska centralbyrån, de har enormt mycket statistik om vad som skedde förr i tiden och även prognoser för framtiden. Det man inte har liksom statistik på, det är hur många muslimer det finns eller kristna det finns eller liknande. Man har inte baserat på religion, men man har folk baserat på utländsk bakgrund och vilka länder de kommer från, om det är länder med majoritetsmuslims bakgrund eller inte. Jag kollade lite på deras sida, jag ska ta upp lite statistik därifrån som är ganska intressant. År 1960 så fanns det 300 000 personer som var födda utomlands som bodde i Sverige. Och då var en stor del av dem som var födda utomlands var finnar. Mm. År 2000 var den här siffran 1 miljon utländska som var födda utomlands. År 2021 var det över 2 miljoner. Så det har gått väldigt snabbt. De senaste 20 åren så har det gått väldigt snabbt. Lägger man till personer som har två föräldrar födda utomlands, som man kallar andra generationens invandrare, då är det ungefär 500 000 till, då är det 2,5 miljoner. Har man någon form av bakgrund, de som är tredje generationen, som säger, då snackar man upp mot 3 miljoner. Alltså 30% av befolkningen, mm, kanske ännu mer än så. För man för inte statistik på den så kallade tredje generationens invandrare. De som nu idag föddes i Sverige och de giftes med någon annan som föddes i Sverige men har föräldrar utomlands från som får barn. Det här är en väldigt stor kull nu, mm, som blir allt fler. Hur många av dem är det vet man inte. Det sker också stora förändringar i Sverige med att 90 000 människor dör per år ungefär. Det var lite mer under coronatiden, men ungefär 90 000 personer som dör. Och under 11 års tid så blir det att 1 miljon människor har dött. Så om vi tittar nu idag, om 11 år så kommer det vara 1 miljon människor som lever idag i Sverige kommer inte längre att leva. Det föds ungefär 120 000 människor per år, vilket betyder att på 8 år så har vi 1 miljon mer människor. Det invandrar 2021, även fast man har sänkt invandringen väldigt mycket, så invandrar det för 90 000 personer per år. Enligt prognoserna som de har så kommer det ligga på 90 000 upp mot 100 000 personer per år som invandrar i Sverige. Ja. Det utvandrar personer också, ja, från Sverige, ungefär 50 000 personer per år. 50 000 personer, okay, per år. Ja. Men om man tittar på de som invandrar, så av de 10 länderna som invandrar mest personer ifrån, så är 5 av de länderna länder med muslimsk majoritetsbefolkning. Det är Syrien, det är Turkiet, det är Irak och så vidare. Medan om man tittar på de som utvandrar, så utvandrar folk till länder där det inte kommer från muslims majoritetsbefolkning. Det är endast av de 10 länderna som folk har ursprung ifrån, som utvandrar till, alltså de ursprungligen från Irak eller ursprungligen från Syrien eller någonting, så är det bara 5% utav dem som kommer från muslimska majoritetsländer som utvandrar sen från Sverige. Medan 50% kommer från andra länder. De kommer ursprungligen från Finland, de kommer ursprungligen från Polen, de kommer ursprungligen från och så vidare.
De flyttar tillbaka
till sina länder. Så om vi tittar då på 10 års tid, då kommer det vara 500 000 som har utvandrat. Det kommer vara ungefär 1 miljon som har invandrat. Och det är 1,2 miljoner människor som har fötts. Så det sker en ständig demografisk förändring. Den har skett de senaste 20 åren. Och den kommer fortsätta att ske och ske och ske och ske. Så Sverige idag ser väldigt, väldigt annorlunda ut och kommer att se enormt mycket annorlunda ut också. Mm. Det sker också en stor förändring, inte bara på befolkningen i landet, utan även på arbetsmarknaden. År 2017 var det för 120 000 personer som gick i pension, och det är ungefär det som det är per år.
120 000
personer per år som går i pension. Vilket betyder att, återigen på 8 år, då är det 1 miljon människor som idag jobbar som kommer vara pensionerade. Så vi säger år 2030 så kommer de vara det. Om vi ser här så kan man se att många av de som dör, många av de som går i pension är folk som har en etnisk svensk bakgrund. Mm. Medan av de som föds, forskaren Tobias Hübinette, som är en av de främsta forskarna kommer till statistik om de här frågorna, han säger att 50% av de kvinnor som föder barn idag har utländsk påbrå. Antingen att de är födda utomlands, två föräldrar eller en förälder som är född utomlands. Vilket betyder att även fertiliteten som finns hos kvinnor som har utländsk bakgrund är mycket högre och så vidare. Så det sker en förändring, en demografisk förändring som i princip inte går att stoppa. Det är en klocka som tickar framåt. Det man kan förändra, eller som man kanske kämpar väldigt mycket nu för att förändra, för den här statistiken kan ju även politiker och andra se, är att vi ska ändra på värderingarna. Ändra på värderingarna med assimileringsprocessen, så att den här demografiska förändringen som inte går att förändra, de som är här, de ska ha vissa värderingar som vi vill ha.
Men man kommer ju även med sådana här förslag som att kvinnor är utsatta eller vissa områden ska inte föda mer än x antal barn.
Man tävlar om det, men som jag sa till exempel med återvandring, utvandring. Så man pratar väldigt mycket om utvandring, återvandring och så vidare. Men det blir bara förslag. Jag tror inte att det kommer att bli av. Nej. Sen kan man säga, var det bra? Hade det varit bra att man tog emot så många eller inte var bra? Det är en helt annan diskussion. Mm. Men det jag känner är att man har inte två bollar i huvudet samtidigt. nu är vi där. Mm. Och vi ser en framtid där det här kommer förändras. Vilket Sverige vill vi då ha? Mm. Vad är det då som ska vara accepterat? Hur pass mycket olika värderingar får man ha när vi ser att det är folk som kommer från olika bakgrunder, som har annan liksom infallsvinklar i det här, som inte är inne i den här trånga åsiktskorridoren? Hur pass brett ska det kunna vara? Hur pass många olika värderingar ska vi kunna ha? Och här kommer det in den stora, stora kampen om kanske Sveriges framtid som sker just nu. Mm. Och jag tror att det är enormt kontraproduktivt om man försöker trycka in människor hela tiden i den här åsiktskorridoren. För det är människor i slutändan. Vadå, ska du tvinga mig att assimilera mig till någonting? Jag vill inte ha det. Jag är född här. Ska du gå och säga till mig att jag måste ha de här åsikterna? Du sa ju nu att vi har åsiktsfrihet. Du sa ju religionsfrihet. Du ska inte tvinga in mig att tycka, tänka och säga någonting. Jag är människa. Mm. Och man kommer inte kunna köra kortet längre. Du kan dra härifrån. Mm. Man kommer inte kunna köra kortet. Var nöjd att vi tog emot det. Var nöjd att du tog emot mig. Jag är född på BB Danderyd. Vad snackar du om? Vadå jag tog emot mig? Jag är lika mycket född i Sverige som du. Mm. Bara för att dina farfars farfars far också var född i Sverige. Inte min farfars farfars far. Mm. Vad spelar det för roll? Jag är lika mycket född här. Jag är svensk medborgare som du är svensk medborgare. Den här diskussionen kommer att börja tas mycket, mycket mer. Ju fler personer det blir, desto svårare kommer det vara att man ska tvångsassimilera folk till vissa värderingar. Och därför tror jag att man känner att det är ett kritiskt läge just nu. Och man säger att okej, det här kommer inte vara lika lätt att göra 2030. Mm. Måste köra på det nu. Och därför tror jag att valet nu i år handlar så pass mycket om det här. Där man är typ, man skjuter lite vilt. Man vet inte riktigt vad man ska göra åt själva saken.
Det är en kamp om väljarna. Helt klart, det här.
Det är en kamp om väljarna, en kamp om Sveriges framtid. Mm. Där jag inte tror att man kommer lösa situationen med att sätta språkkrav på 2-åringar och sen omhänderta dem från deras föräldrar. Eller ADHD-testa 5-åringar ute i förorten. Och alla de här sjuka förslagen som kommer just nu, det kommer inte att lösa situationen. Precis. Och det känns inte genomtänkt. Det känns inte genomtänkt.
Men det för oss in på valet.
Ja.
Först och främst, det finns många muslimer som kanske är osäkra kring domen för att rösta och hur man förhåller sig till ett val rent islamiskt och kortfattat egentligen. Det är en stor fråga.
Ja.
Om du bara kan bryta ner det kortfattat, Sheikh Abdallah, vad kan man rösta som muslim?
Jättebra fråga. Det allmänna val som existerar idag, det har ju bara funnits ungefär, i alla fall i Sverige, 100 år, vissa andra länder lite längre. Förut fanns inte allmänna val på det här sättet där man väljer sina representanter som liksom stiftar lagar och så vidare. Så det är inte någonting som man kommer hitta direkta domar i utav så här, de 4 rättsskolorna till exempel till islam, att de pratar om den här frågan. Utan det här är en ny fråga som lärda och muslimer generellt i vår tid har diskuterat på de senaste 100 åren och ännu mer de senaste kanske decennierna om det här. Och man ser att muslimer har tagit väldigt olika inställningar till det här. Man ser vissa muslimer som går och säger det här är totalt förbjudet, man ska inte göra det här överhuvudtaget, för att när du stiftar lagar, du är med och hjälper, du röstar på ett parti till exempel, så kommer de här partiet ha vissa värderingar, stå för vissa saker, komma med vissa lagar som inte går överens med islam. Därför ska du inte göra det överhuvudtaget. De säger också att det är inte så här som man brukade göra på profeten Muhammeds salams tid. Kanske vissa kommer med ett argument som till exempel också. Andra ser man att de är så här, nej men det här är ett sätt som vi, det kan vara bra att man ställer upp i sådana här valen, man röstar i valen för att man ska kunna välja den bästa representanten. Man kan inte säga att det alla är, att de är, man håller med dem om allting, men de är, de kan representera en bäst. Och nu lever man i en sån här situation så som vi lever till exempel i Sverige. Vad ska man då göra? Är det bäst att man ska hålla sig helt och hållet borta från det här? Eller ska man försöka vara aktiv, vara delaktig på något sätt överhuvudtaget? Så det som du säger är en jättebred fråga. Olika har pratat om det, olika muslimska grupper har pratat om det, olika muslimska teologer har pratat om det, muslimska tänkare har pratat om det och så vidare. Vissa är helt och hållet emot det. Andra säger att nej, men det här är liksom, det här är bra, man borde göra det, man borde vara deltagare. Man har vissa moskéer där imamen står och pratar om det på khutba liksom. Mm. Så det man kan säga att muslimer sinsemellan är inte som en sorts kollektiv body liksom, så här, alla tycker och tänker på exakt samma sätt. Kan säga att det jag anser själv och det jag står för och det jag har sagt också, det har vi sagt förut under många många års tid, är att muslimer bör rösta. Det betyder inte att man står för allting partiet som man röstar på håller, deras åsikter, man står inte för hela deras partiprogram. Och det tror jag inte att vidare många svenskar säger heller. Om man röstar på ett parti, att man håller med dem om hela partiprogrammet, om man håller med dem om alla åsikter, om man tycker att allt det de gör senare är bra. Utan många röstar för att man tycker att det här är det bästa alternativet eller minst dåliga alternativet. Det är ofta så de flesta människorna tänker, och det är också ungefär så man tänker här. Att det inte är så här, ja, men nu röstar jag på det här och det här partiet, betyder att jag håller med dem om alla deras värderingar, alla deras lagar och allting de gör och så vidare. Utan man ser, vad kan jag dra någon form av nytta här? Och vad är det man kan avvärja för någon skada? Eftersom vi pratar från Islampodden, så tittar jag mer på en så här, från en muslims perspektiv. Folk kan ju titta på det från så här vårdperspektiv. Vissa kanske har problem med vården, tycker att vården är dålig. Det är det de tänker på. Regionvalet till exempel. Vissa tänker på skolor, vissa tänker på vägar, vissa tänker på pensionen. Folk tänker på olika saker. Men om vi tittar från ett rent muslims perspektiv, vad som är bäst för den muslimska gruppen, då tycker jag att man bör kolla på vad är de här partierna står för. Vad är deras politiker propagerar för? Vad är de vill ha för agenda? Vad är de har gjort tidigare? Inte vad de kommer med för fagra ord, liksom, inför bra ord så här, inför valet. Utan vad har de gjort förut? Har de varit ansvariga för att komma med dåliga förslag, implementera dåliga lagar, göra dåliga saker som skadar folk? Då bör man inte rösta på ett sånt parti eller sådana politiker. Utan istället titta på de som har en bättre historia. De som har gjort saker. Och de som verkar ha ett sorts program som skulle kunna gynna muslimer. Eller att man gynnar den muslimska minoriteten, eller man gynnar samhället, i, eller det som man tycker är den viktiga frågan som man liksom brinner för. Och då är det ett sorts ansvar att om man lägger en röst på någon, att man också kollar upp vad det här partiet står för. Vare sig det är ett parti som har funnits förut, eller om det är ett nytt parti som har dykt upp, eller någonting sånt. Man tittar, okej, vad är det som kommer kunna gynna bäst här? Vad är det bästa? Okej, då tittar jag på det här, då kör jag på den grejen till exempel. Det är inte obligatoriskt att rösta, man måste inte göra det, men det jag säger är, i det här fallet, att det är någonting man bör göra i den här situationen.
Om man inte gör det, om man väljer att inte rösta, kan man sen komma och klaga eller tycka att liksom man, varför är det si, varför är det så, om man inte försöker påverka när man har möjligheten?
Alltså man kan ju påverka på andra sätt också. Det är inte det enda sättet man kan påverka på, men eftersom många beslut fattas i Sverige på politisk nivå, om man inte har någon sorts inflytande inom politiken, så kommer många beslut fattas ovanför ens huvud. Och det är ganska känsliga frågor. Frågorna som diskuteras nu och tas upp nu är ju faktiskt saker som att stänga muslimska friskolor. Många har sina barn i. Det betyder att mina barn kommer inte kunna gå i den här skolan. Många saker där man trycker på att LVU-lager ska kunna, liksom, så som det här med Liberalernas förslag, att dina barn, 2 år gamla, kan inte klara språktestet, ta barnen ifrån dig. Oj, det här är någonting som är allvarligt. Det här vill inte jag stödja. Liksom. Vissa partier kanske står för att man får inte ha religiös omskärelse, till exempel, för barnen. Oj, det här är någonting som är viktigt för mig. Då får man kolla upp de här grejerna. Då får man se, okej, vad är de här partierna står för? Vad är det de vill propagera för någonting? Och då får man fatta beslut baserat på det. Och vi kommer inte gå ut och säga att ni ska gå och göra det här, ni ska gå och göra det här. Det är inte vårt ansvar, utan folk har ett eget ansvar inom det här.
Barakallahu fik, bror, för att du kom och delade med er av all den här nyttiga kunskapen. Jazakallahu khair, Musa, och barakallahu fik för att ni har lyssnat. Fortsätt dela, like, subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. ألا بذكر الله